om regalskeppet Kronan.
För hygienen hade officerarna med sig kammar, salvekrus och borstar. Av handeldvapnen har allt järn rostat bort, men träet och kulorna finns kvar som de en gång var. Det här är kvarlevorna av en hög officer. Det glimmar av guldknappar i mörkret. Av den eleganta klädedräkten har några få tygbitar blivit kvar. Värjfästet är i guld och är helt bevarat. Överallt där officerarna höll till återfinns idag knappar och spännen av guld. Nästan allt som glimmar på botten är guld. Det här är 50 guldmynt som någon av officerarna hade med sig ombord. De flesta av mynten är gåvomynt från kungen. Mynten var internationellt gångbar valuta, men det viktiga var just att de var från kungen och att de var av guld. En symbol för makt som ingav respekt när så behövdes. Idag är många av mynten rariteter på kungliga myntkabinettet. På det här myntet finns en lång förmanande text.
Ja, här står en mycket lång inskrift. Och den är avsedd mest som propaganda. Väldets fortbestånd, lagarnas orubblighet, religionens värde och sådant på latin.
Och på andra sidan?
På andra sidan står det, med det här svärdet som kommer uppifrån, så står det på latin, han dog obesegrad för freden.
Var det speciellt utvalda som fick ett sånt här minnesmynt?
Det måste det ha varit, därför att de är så oerhört dyrbara. Det är så också, ska vi säga, att man kan använda samma stamp för att prägla olika mynt. Det här är ett ganska tjockt mynt, jag vet inte om det syns här. Man kan göra tunnare guldmynt. Sådana finns det också, tidigare var kända, som bara var 6 dukater eller ännu mindre. Sen kunde man också göra silvermynt, som man kunde göra väldigt tjocka, så det finns 20 mark.
Är det ett unikt mynt det här?
Det här är unikt, ja. Det var inte känt förut. Alltså, stampen kan man känna igen, den har använts för andra. Men just den här vikten och årtalet var inte känt.
De vanligaste fynden av mynt på botten är enkla kopparmynt. En sjöman tjänade inte många ören på en arbetsdag. Kopparmyntets folk levde på samma båt, men ett helt annat liv. Det här är en modell av botten som den ser ut idag. Det som sticker upp längst bak i delar av akterpartiet. Här har de flesta guldfynden gjorts. På batteridäck berättar fynden om en helt annan tillvaro. En tillvaro av hårt arbete och fattigdom. Batteridäck fanns inga guldväggar. Här var det trångt, mörkt och kallt. På tre låga däck trängdes 850 man. Och viktigare än människornas väl var omsorgen om de kanoner som de var satta att sköta. Svaga lykter gav inte mycket ljus om kvällen och ingen värme om vintern. Mannarna sov direkt på däck intill kanonerna. Många var inte fullt klädda.
Faktiskt var det så under de här åren då när kronan seglade eller strax före katastrofen 75 och 76 så var det väldigt illa ställt med betalningsmedel. Så att man klagade på att folk inte hade byxor på sig i stort sett. De fick om med rumpan bar.
Hade sjömanskapet någon sjövana här egentligen?
Nej, det hade de inte. De försökte att leja folk ifrån Koferdi skepp och handelsfartyg. Men det var ju inte så många då som de kunde få tag på naturligtvis jämt för, utan de var tvungna att skriva ut bonddrängar. Det finns ett skämt som säger bonddrängar doppade i vatten.
Det var svenska flottan där.
Ja. Jag är rädd för det.
Vakten under månen var lång och timmarna för sömn var få. Sjukdomar var vanliga och trängseln ombord gjorde att sjukdomarna spred sig snabbt från man till man. Den som blev sjuk räknade inte med att bli frisk. Bot kunde göra ont värre. Ofta var hälften av besättningsmännen sjuka. Det var fler som dog av sjukdomar än som dog i strid.
Sjukdomarna berodde ju i mångt och mycket på dålig mat, dåligt vatten. Man var ju ofta nog faktiskt tvungna att dricka saltvatten. Och det var ju inte alls bra. Och man förstod också att man var ju inne på redan då befälet så att säga, att det var bättre att äta gröt till exempel. Gröt och mjölk och öl till, va, för att piffa upp det där. Det fick dem att hålla sig friskare än om de åt den här torkade fisken till exempel, som det väldigt lätt gick ohyra i.
Skeletten föremål för noggrann granskning. Benbitar berättar om bristsjukdomar och undernäring. Och skeletternas läge, varför nästan alla på batteridäck drunknade. De klämdes fast av kanonerna. Sverige stod på höjden av sin stormaktstid när riket fick uppleva att det största regalskepp flög i luften utanför Öland. Ett skepp är en miniatyr av ett helt samhälle och därför kan vi idag göra iakttagelser som för oss rakt in i 1600-talets vardag. Ett vanligt fynd är såna här vita pipor, så kallade kritpipor. De tillverkades av bränd lera och har förut alltid hittats på land. Rökning var populärt och tillåtet ombord på skeppen. Piporna kan berätta.
Man ser att den är bruten här. I originalskick var den väl så här lång, men det fanns även kortare piper. Och den här har då använts av en officer.
Var det engångspipor där?
Ja, det har man alltid sagt, men det visar sig av fynden på kronan bland annat att det inte var fallet. Här finns till exempel ett mycket kort pipa med ett brutet skaft. Och på det här skaftet ser man mycket tydliga bitmärken. Den här har använts länge.
Till sjöss rökte officerarna sina engångspiper gång på gång. Ända tills de sprack och bröts av och fick slängas på däck. Där plockade manskapet upp dem och fortsatte att röka tills det bara var en stump kvar av skaftet, trots att finessen med piporna var långa skaft. Det sägs att stumparna blev heta i handen. Nu kan vi själva pröva den saken.
Hur smakar det?
Det var mindre het än jag trodde, men jag har naturligtvis inte rökt i botten. Ja, hur man... Nej, det här skulle vi ju inte... Nu känner jag också att pipan börjar bli het i handen.
Men det smakar?
Ganska beskt. Ganska beskt.
Det var inte tyst ombord på ett regalskepp. Melodin av en benpipa klingade när inte pukslagare eller trumpetare spelade. Och det sjöngs ofta under arbetet ombord. Kajsa Lund är musikarkeolog och har tolkat fynden från kronan. Små visselpiper betyder arbete och sång.
En sjömans brud ska blåklädd gå, rio, 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 rej. Att hon ska likna böljan blå, Holland så god. Nu ska ankaret upp, och det ska gå taktfast, så vi brukar sjunga. Upp med humörer nu, gubbar! Röska på! En sjömans brud ska blåklädd gå, rio, 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 rio.
Det här är sånggruppen Mare Baltikum som under ledning av Kajsa Lund ägnats åt att rekonstruera musik och sånger ombord på kronan.
Rio, 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 rio. Att hon ska hålla honom kär, Holland så god.
Så här lät en arbetssång på övre däck en sommardag 1676.
Då har han flickan i sin famn, Holland så god. Vinden tjuter och åskan går, rio, rio, rej. Då måste en sjöman på däcket slå, Holland så god.
Den här trumman har hittats på undre batteridäck och är ett ovanligt fynd. Delar av en viola da gamba har återfunnits. Och också fioler och stråkar.
Stränginstrumenten som finns ombord, det är ju överraskande att hitta sådana på ett svenskt örlogsfartyg. Men sen finns det också detaljer kring instrumenten som vi lär oss just av de här fynden, eftersom de inte har varit rörda sedan de sista användes för ungefär 300 år sedan. Små konstruktionsdetaljer som är ändrade på motsvarande instrument som har bevarats på land.
Inför ett slag till sjöss fanns stränga regler om tystnad och total ljuddisciplin inför fienden. Till vardags tycks den militära ljudbilden inte ha störts av ett fritt musicerande.
Officerarna har väl övat och spelat inne i sina salonger. Det var ganska ljudsvaga instrument och den bilden har inte stört så mycket. Men däremot fick man nog inte vissla hur som helst. Man fick säkerligen inte vissla med munnen, för att det kunde ju lätt förväxlas med de visselsignaler som betyder att man skulle hålla segel, hissa segel och så vidare. Och trumpetarna som var väldigt ljudstarka, där kan man ju fråga när de övade, för att de signalerna som hela tiden har betytt någonting, de störde väl på sitt sätt.
Trumpetmusik var officiell musik. Varje dag blåste trumpetarna i sina röda dräkter för kung och fosterland. På morgonen den 1 juni 1676 var allt som vanligt. På eftermiddagen hade en hel epok gått i graven. 800 man drunknade. 50 överlevde. Av 5 trumpetare överlevde 2. Kvar från fanfarernas tid återfinns idag ett stycke prakttrumpet. Det är den finaste trumpet som hittats i Sverige, tillverkad i Nürnberg 1654.
Det är väl så, menar jag, att bland de arkeologiska föremål som man hittar, vare sig det är under vatten eller på land, så är musikinstrumenten någonting av det som mest kan levandegöra forntiden. I och med att vi får de här föremålen att ljuda och låta. Och då blir det en omedelbar närhet eller direkt kontakt med människorna bakåt i tiden. Och sen beträffande kronans instrument så kan vi idag medelst skrivna källor läsa av flera personer bakom instrumenten, och det gäller särskilt trumpetgruppen, där vi vet vad de hette, hur de bodde, hur deras familjer var, så då blir det verkligen levande.
Ja, det var alltså Christian Peters som hade gjort det här reportaget. Och för undervattensbilderna svarar Bengt Jonsson. Östersjöns Pompeji, så kallade alltså Christian Peters sitt reportage. Och det måste ju sägas vara träffande, Lars Einarsson. Välkommen hit.
Tack. Ja, det är verkligen ett fryst samhälle som vi har där nere.
Mm. Du är alltså arkeolog, marinarkeolog, och leder arbetet på Kronan-projektet vid Kalmar Läns museum. Vad är slutmålet med det här projektet? Tänker ni ta upp hela fartyget?
Ja, vi har en trestegsfas, och den går ut på att i första skedet ska vi göra en total utgrävning av vrakplatsen. Andra fasen är då att dokumentera själva skrovet, och den tredje fasen är då en alternativ bärgning av skrovet som är kvar.
Det är alltså möjligt att göra det?
Ja, tekniskt möjligt är det definitivt. Vi hoppas också att det ska vara ekonomiskt möjligt. Mm. Sen återstår det om det är vetenskapligt motiverat. Mm. Och anledningen då, motivet ska då vara att de utvändiga skulpturerna finns kvar under den här plantliggande babordssidan som återstår av kronan.
Hur står sig då kronan vid internationella jämförelser?
Mycket bra. Man måste ju så att säga definiera det vetenskapliga värdet för vart och ett av de marina arkeologiska objekt som finns runt om i världen. Och kronans stora värde, det är ju hennes stora fyndmängd. Och i den här aspekten så är kronan i särklass i världen.
Vad tror du då om den eventuella lybske svanen som man anser sig ha hittat?
Men nu vet man ju tyvärr mycket lite om det här vraket. Mm. Det existerar mig vetligen inte mycket information om det. Så jag tror nog att man måste titta närmare på vraket för att bestämma dess marina arkeologiska värde. Mm. När man kan utröra sig om det.
Mm. Om vi återvänder då till reportaget här så får man en förbluffande levande bild av 1600-talet och 1600-talets människor. Jag menar, de spelar trumpet och de röker pipa. Är det inte risk för att dina allvarliga kollegor flyger i taket när de ser sånt här?
Nej, det tror jag inte, därför att att levandegöra vår historia på det här viset med hjälp av arkeologin, det gör man det på ett vederhäftigt sätt, och det försöker vi med alla medel att göra då, helt i ordning tycker jag.
Mm.
Det är ju, vi ska ju vara medvetna om att det finns alltså en gedigen bas för den här typen av forskningen som leder till levandegörandet, där meriterade forskare ingår i undersökningen.
Mm. Så vi har inte farit iväg?
Det tycker jag absolut inte.
Nej, det var ju skönt. Något som också slår den här, det är ju den här bilden av ett absolut stenhårt klassamhälle. Jag menar, det är ju till och med värre än vad jag har föreställt mig. Här sitter officerarna och räknar guld på guldpengar då, på akterdäck, och manskapen dör på fördäck. Är det så att det här speglar klassklyftorna också på land, eller är det bara på ett sånt här regalskepp?
Jag tror nog vi kan säga att kronan utgör alltså ett mycket bra tvärsnitt av dåtidens samhälle.
Mm.
Det var ju astronomiska klassskillnader som vi har sett i programmet med avseende på föremålsuppsättningar som de olika klasserna hade. Men samtidigt så tycker jag man ska ha i åtanke att det här var ändå ett samhälle som var, även för de höga officerarna, med våra mått mätt, var ett ganska hårt liv att leva ombord. Men kronan är ju ett unikum, det var ju svenska flottans flaggskepp, och där hittar vi alltså ingredienser som är väldigt unika i vad det gäller marinarkeologi.
Det är alltså en tidskapsel som vi har sagt tidigare.
Ja, och en flytande fästning. Man hittar många landaspekter ombord.
Nu är ju tanken att man ska specialstudera skelettmaterialet från det här. Det är väl en flera hundra. Och för att man ska få veta då, hur, till exempel hur lång 1600-tals svensken var, det vet man ju inte riktigt än. Tror du då att den här stenhårda sociala strukturen kommer att speglas i det här skelettmaterialet? Ja, jag menar, man åt ju mycket, mycket bättre på aktetecken för det.
Ja, det är ju vår förhoppning. Vi måste ju ha i åtanke här också att kronan utgör ju då en vad gäller befolkningsmängden ombord, en medelstor svensk stad vid den här tidpunkten. Det är bara män ombord. Vi har en exakt datering, alltså vid middagstiden 1 juni 1676 så sjönk kronan. Och vi får också utgå från att de män som fanns ombord är då i sin mest produktiva ålder. Vi har en stor geografisk, social och åldersmässig spridning.
Mm.
Och här har vi alltså ett utmärkt exempel på att få ett mycket, mycket bra inblick i genomsnittssvenskens levnadsförhållanden och medicinska status.
Mm. Hur många individer rör det sig om då, som ni kan alltså mäta upp ordentligt?
Ja, optimalt så räknar vi att vi har 600 man på botten. 800 dog, men ungefär 200 gravsattes i massgravar. Hittills har vi bärat mellan 80 och 100 individer.
Mm.
Och vi börjar nu få en sån volym på materialet så det är motiverat att börja då en undersökning.
Mm. Ja. Vi talade om Vasaskeppet tidigare här i programmet. Det sjönk ju då cirka 50 år tidigare. Och innehöll ju stora dyrbarheter. Är det inte rimligt att tänka sig att man lyfter över saker från Vasaskeppet till kronan? Finns det något som tyder på det?
Ja, vi har ju faktiskt då en intressant frågeställning med det här fyndmaterialet på kronan. Det är ju nämligen de kanoner som vi har bärgat, 7 stycken till antalet, som är av samma typ som de tre som har bärgats i modern tid från Vasa.
Mm.
Och det är ju faktiskt så att 1663 så börjar man bärga kanoner från Vasas vrak i Stockholmsström. Och det är alltså 2 år innan man börjar bygga kronan. Och vad nu vi tänker göra i framtiden är att försöka titta på det här, om det går att bevisa att de här kanonerna som verkar ha legat på sjöbotten tidigare, om de i själva verket kommer från Vasa. Och där har vi alltså en koppling mellan de här vraken.
Mm.
För övrigt så är det ju då 2 isolerade samhällen. Och de betraktas i marinarkeologiskt hänseende som 2 slutna fynd. Så man ska alltså inte konkret blanda fyndmaterialet.
Nej. Men det finns alltså, det är möjligt att ni kan styrka då att man har flyttat över de här dyrgriparna.
Det är fullt möjligt. Det gjordes undersökningar och skrivits en del om Vasas bestyckning sedan tidigare, och vi hoppas då i takt med att forskningen nu fortsätter på kronan att kunna bestyrka eller förkasta den här hypotesen beträffande kanonerna på kronan.
Okej.